Skäringer Näsfold i samarbete med Stena Line.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida.
Det rullar, det rullar.
Tackar, tackar. Då är det ju alltså avsnitt 101 idag.
Är det det?
Ja, det, det måste det ju vara.
Shit.
Det är ju fan jävlar, helt alltså. Nytt kapitel. Som man inte... Som
ja,
man skulle,
hur startar man upp ett nytt
hur gör man?
Kapitel i den här boken.
När man har träningsverk i kroppen och... Jag vet inte, man är ju lite sleten. Det kan man ju inte sticka under stolen med just nu.
Både kroppen och huvudet och själen och... Jag vet inte, jag har svårt att få tag i vad jag vill, vad jag är sugen på. Alltså du vet så här, bara, vad ska vi äta? Jag vet inte.
Nej.
Alltså så här basic saker som jag känner, jag känner ingenting för någonting. Jag är lite så.
Och tyck synd om mig nu, det var det sista du sa.
Nej, men det är en fas som jag mycket väl kan möta upp dig i. Och en fas som jag tror man inte ska gå in och värdera så mycket i. För det är typ där, det går inte att vara på någon annan ställe nu. Varför skulle man ens bry sig? Lite den här känslan, varför skulle jag ens bry mig om vad jag ens känner efter, vad jag är sugen på när jag ska överleva en premiär? När man har påstått så mycket som man nu ska, ja, leva upp till. Om vi ska vara krassa, låter det ju. Nu måste vi också veva upp ivärldsflaggan här lite grann i dessa tider, känner jag. Men det är ju alltid där vi är, vi kan ju inte vara någon annanstans och hålla på, eller hur?
Nej, det har vi ju konstaterat.
Vi kan berätta för er som lyssnar. Vi har nu stått in the middle of nowhere utanför Stockholm i en kall, stor lagerlokal. Som man ju gör när man ska då försöka måla upp en scen. Man ska trampa dit och det är stage left och det är stage right.
Har du också upplevt en känsla av, vi ska absolut peppa också inför att folk ska komma på showen. För det kommer ju bli kul, det kommer bli skoj.
Det är ju det här vi gör för er nu, ni måste ju förstå vad vi går igenom.
Ja, för er, kärlek till er. Men den här veckan har jag också drabbats av någon... Jag hoppas att du kan känna samma, jag tror nog det. I slutet av förra veckan så kom det till mig, vad är det för person jag är som har ett behov av att gå upp på den här scenen, som frivilligt vill göra det här, som vill ta den här platsen. Under den här veckan när vi har repat vissa gånger, när man har gått upp på scenen framför det här lilla teamet. Det här är vad jag vill, alltså det här tydligen, att ni ska stå här och titta på mig och skratta åt mig när jag tar på mig en peruk. Det är ju helt jävla sinnessjukt. Vad är det man kompenserar
lite,
för?
Lite perverst.
Ja, exakt.
Är det lite perverst? Ja, jag förstår. Det är som att vi lite, nu hårdrar jag det hemskt det jag säger nu. Jag vet mycket väl och jag möter upp det där. Det är lite så här, nu tar jag av mig kläderna och så sätter jag mig och onanerar här på stolen framför er, om det är okej. Okay. Mm. Är det okej med? Ja, det är okej. Vi kan ju komma med feedback efteråt om vi tyckte att du skulle komma lite tidigare eller om du blev för röd i ansiktet.
Om du drar för hårt.
När du onanerade. Ja, eller om du verkligen ska ha strumporna på dig. Tillför det någonting här att hon har tubsock eller ska hon sitta barfota? Det är precis det du beskriver. Jag håller med dig. Och då är ju jag så här, det här låter ju hemskt nu, Hampus, men... Jag har precis tänkt samma tanke och så jag har tänkt så här, jag närmar mig i alla fall 50. Och jag kan ju lite så här, tacka för mig efter det här.
Ännu värre.
Men du är ju i dina glansdagar nu. Du är 27 och du ska ju vidare på, det här är ju bara en liten pass och sen är det Stadsteatern och det är nästa inspelning och det är nästa inspelning. Jag tänker mer så här, nej, nu gör inte jag det här något mer för att mina nerver orkar inte det här. Och då kan jag gömma mig lite i det.
Men jag tänker tvärtom, att det kommer till att jag kan göra det. Det är säkert att jag är ung, att man har något behov av att vara någon eller synas eller ta plats för uppmärksamhet, bli älskad. Att det där växer man ifrån när jag är 50, då håller inte jag på med det här. För då har jag blivit liksom hel igen som människa och lagat mig själv och hittat ett lugn. Och sen tittar jag ju vid sidan av mig, så står du där och är 50 och känner,
aldrig
det
göra.
Kanske är...
Och det jag säger nu, Hampus, det vet du ju, det säger jag bara nu. Sen vevar jag igång nästa grej efter det här.
Ja, jag vet.
Vi blir aldrig fria. Och vad fan är det frågan om? Varför måste vi ha den här bekräftelsen? Det kan ju också vara lite fint att man faktiskt vill få andra som också är lite sorgsna och skratta. Att det kan vara det som är den drivkraften. Att nej, nu jävlar ska jag få er att skratta åt det här lite sorgsna i oss.
Jag känner mer kontakt med det du beskriver där, att jag vill få andra att skratta när jag jobbar med tv till exempel. Mm. Att jag sitter och skriver, för då är det så lite, i och med att det är så lång väg till applåden, ja, eller vad man ska kalla det, i tv-världen. Du upplever inte ens applåden, utan det är ett arbete du gör, att du kommer på någonting, du skriver evigheter, du spelar in det, filar på allting, du sitter i klippning, efterbearbetning, gör musik, grafik, det här. Alltså det är liksom ett arbete där jag känner att det här gör jag för att jag vill genuint att folk ska ha kul, underhålla, ha en mysig stund i sin soffa hemma eller på väg till jobbet, på bussen eller vad det nu kan vara. Och då känns det rent för mig. Mm. Men varje gång jag ska upp på scen så får jag det här. Varför påstår jag att jag ska stå här? Mm. Att ni ska ta ledigt eller ta i tid, fixa barnvakt, lägga pengar på det här för att komma och titta på. Då blir jag så här. Det handlar ju som att folk gör en... Man kräver någonting av folk. Att slå på någonting på tvn kräver ingenting, men det här kräver någonting. Att ni ska ta er hit, ni ska lägga pengar på det. Ni ska liksom titta på oss i 2 timmar. Ni kan inte gå. Alltså det...
Men ligger inte det i live-grejerna, alltså live-scenens, som håller på att säga livmoder, ligger inte det inbakat i allt? Att dels så är det ju mycket mer en idrottsprestation man ska göra. Man övar och övar och övar på någonting och sen smäller det. Och så är det upp till andra. Då är det recensenter och det publik och allting som ska tycka och se. Blev det bra, blev det dåligt? Och sen ska man också ut i förväg och visa affischer och saker. Så man påstår ju väldigt mycket.
Exakt.
Det finns ju ingenting som man är så naken i som när man ska påstå att man är rolig.
Och samtidigt så är det lite svåraste, alltså just humor på det sättet på scen är ju det läskigaste man kan göra, för att du får ett kvitto direkt på om det funkar eller inte, som du inte får när du spelar teater, drama eller musik, skapar mer stämning, men det här blir så hårt och alla upplever det här funkar inte. Det är så mycket annat som kommer in och liksom gör oreda i ens huvud som jag... inte är så förtjust i.
Nej, jag vet. Och då måste man gå tillbaka in i leken hela tiden och bara ha kul. Man får lite grann skita i. För att om man har kul själv och kan leka, då vill jag nog ändå påstå att det räcker en ganska bra bit. För börjar man där och börjar ta hänsyn till, då blir det så ängsligt. Och då börjar man att göra grejer som inte blir bra. Mm. Jag tror att vi ska säga så. Det är kroppens normala reaktion. Det är vårt psykes normala reaktion på den processen vi är i, och det kommer att gå över. Så det är ingen fara.
Nej.
Vi älskar det vi gör, och jag måste ändå säga att även om vi trampar nu och det är mycket känslor och så nej, det är riktigt roligt. Alltså jag känner nog att jag mycket mer har kul nu när jag är med dig än när man ska göra tungrodda grejer ensam. För man är 2.
Ja.
Som har lite kiss i byxan och är spända i stjärten nu och ska tissla.
Och att man kan vila lite på att det är bara humor. Alltså det finns inget allvar eller något vi egentligen påstår. Jag menar att det här ska bara vara en härlig kväll. Och det kan man också finna någon trygghet och lugn i.
Jag tror att allt handlar om respekt för en publik också. Att man vet om att de har betalat pengar och tar sin buss hit och gör det här, då det är en vanlig respekt som man ska ha för sin publik, och det är det som gör att man är spänd i den här fasen. Annars är det ju så här, jag bryr mig inte, jag bara går upp och gör lite så här och det är nog bara en sån här, det ska man ha helt enkelt, tror jag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är den här veckan sponsrade av KPA Pension, pensionsbolaget för lärare, brandmän, undersköterskor, ja och alla ni andra hjältar skulle jag nästan vilja säga. Ja, det vill jag säga. Som jobbar inom kommun och region.
Och då kommer ungdomen in och ska förklara KPA ja. Pensions uppdrag. Vad är KPA Pensions uppdrag?
Berätta för oss, Hampus.
Det är att ge sina kunder en trygg och bra pension samtidigt som pensionspengarna är med och bidrar till ett hållbart samhälle. Det är så att 70% av de som jobbar i kommun och region är kvinnor. Och det som vi ser med utvecklingstakten som är nu är att vi kommer få vänta till 2060 innan vi har jämställda pensioner i Sverige. Och det beror ju inte då på pensionssystemet i sig, utan kvinnor som får lägre lön än män, eller att kvinnor i hög utsträckning tar ut föräldraledighet och arbetar deltid och så vidare.
Ja, och då måste jag ju ändå flika in här då med det här kvinnoperspektivet. Till exempel hade jag ju en alldeles fantastisk lärare när jag gick i låg- och mellanstadiet som hette Vera.
Vera.
Vera, ja. Hon gjorde all skillnad för mig under låg- och mellanstadiet. Alltså, man kan säga så att hon fortsatt påverkar mig med alla positiva injektioner hon gav till mig som liten tjej i mina val i livet och så vidare. Och då känner man ju så här, det är klart att hon ska ha det gött med det fantastiska arbete hon har utfört när hon blir gammal. Är det någonting vi ska belöna och värdesätta när vi, i våra pensioner, så är det ju just de som jobbar för att ja, men bygga upp vårt samhälle, bra individer.
Och sen så känner jag att det kanske är bra om man börjar tänka faktiskt ett extra varv på att dela ett ansvar för familj och hem och allt med det, så att inte någon av oss fräser på själva och sen hamnar den andra pissig till när pensionen väl kommer senare i livet.
Nej, som ju oftast, som det ser ut nu, är kvinnan som fräser på i sitt yrkesliv och som fräser på hemma. Och vad händer? Jo, hon får lägst pension. Det vill KPA Pension ändra på. Jag vill också passa på att slänga in att det är väldigt viktigt att se till att betala en låg avgift på ditt sparande. För det kan i slutändan handla om många tusenlappar mer i pension efter ditt yrkesliv. Och hos KPA Pension får du marknadens lägsta avgift på en traditionell försäkring. För det är så pensionspengarna är placerade för de allra flesta hos KPA som inte har gjort ett aktivt val. Det är inte dumt alls.
Verkligen inte. Läs mer om det här och hur du kan påverka din framtida lön och kolla om du har pensionspengar hos KPA Pension. Tack KPA Pension.
Tack. Du har ju nu premiär för Therese i kassan.
God morgon, motherfuckers! Fy fan, ny dag, nya misslyckanden.
Det måste vi ju puffa för.
Det måste vi verkligen säga. Idag.
Där har du något som du har suttit och pillat på.
Precis, och det finns alltså nu när ni hör detta så finns det två avsnitt ute på SVT Play, avsnitt 1 och 2, och ikväll sänds avsnitt 1 på SVT 1 klockan 21.30. Och det får man jävligt gärna gå in och kika på, måste jag säga. Det har ju varit också en lång resa.
Therese var ju en karaktär i ett annat sammanhang förut bland många, men nu har hon ju fått en helt egen serie.
Hon kommer ju från Trevlig Helg, sketchprogrammet som jag har gjort tidigare, och nu är det liksom en serie, inte om henne, men en serie som är en arbetsplatskomedi om hennes arbetsplats, en matbutik. Och de som jobbar där, vi får följa liksom chefen, arbetsledaren, de som jobbar i kassa, de som jobbar i skärk, i förbutik och så vidare. Och så uppstår olika problem, konflikter, situationer som måste lösas. Och där är kanske inte Therese den som är mest lösningsorienterad, så att säga.
Och det dyker upp väldigt många andra roliga karaktärer, kan man ju säga också. Som ja, du har plockat in här utan att nämna några namn.
Ja, nej, men det är mycket spännande gästskådespelare och lite cameos, som det heter, från folk som jag är väldigt stolt över, ville vara med och medverka.
När jag var liten fanns det något som hette Varuhuset, som var jättestort. Ömans. Det var ju en dramaserie.
Ja, men det var väl var inte där Lena Endre fick sitt genombrott och Kristina
Jo, det var Inga Gill och
Görel Krona.
Exakt, precis. Och det älskar man ju. Alltså, det var ju sånt som mamma och jag och pappa. Jag älskade när det var nya avsnitt. Nu kommer jag inte ihåg signaturen, men det var ju liksom... han Carlos var det en som hette.
Jag har startat en rörelse. Snabb mat, tacos.
Görel Krona var ju... hon var ju... the girl.
Ja.
Som man ville. Och Lena Endre var ju också... Han ville man ju också. Alla ville ju vara tillsammans med henne.
Mm.
Men det var ju verkligen en sån där... Det fanns ju inte mycket att välja på då. På min tid, Hampus, hade ju inte vi...
Nej.
Vi hade ju ettan, tvåan. Fyran kom ju inte förrän senare. Vi hade ju inte ens fyran. Vi hade ju ettan och tvåan. Kan du tänka dig det?
Alltså för en tittare eller för folket som konsumerar tv, skittråkigt. Men för de som jobbar med tv och fått in foten, fy fan vad mycket man får gratis. Alltså det, jag har tänkt på det så mycket för jag hörde en intervju med Henrik Schiffert som pratade om det. Att han tycker att det har blivit så svårt att nå ut med grejer. Att nu är det så här, man gör en serie, sen syns den i två dagar, sen kommer någonting annat och så är det borta. Och så hinner man inte nå sin publik. Att förr gjorde du en serie, den sändes på en kanal, sen blev den skitstor så typ. Och så visste alla vad det var. Och det lyckades. Alltså nu handlar ju fler möten om när man gör tv-program om marknadsföring. Att nå ut med serien än själva innehållet i serien. Och det tycker jag är så jävla tråkigt. Att man får lov att göra ett tv-program, men det är inte givet att någon ska se det. Utan då ska vi fokusera mer på hur får vi någon titta.
Nej, och det är inte ens givet om det släpps på Netflix. Eller det kan vara så här, wow, vi ska göra något på Netflix. Men när du kommer in på Netflix, det är liksom, då ska ju den personen hitta, som, precis som du säger.
Exakt.
Det har kommit 4 stycken ungdomsserier här. Det har kommit 7 stycken dramaserier. Det har kommit, alltså, det är så mycket nytt. Så att jag håller med dig, det otroliga jobbet som läggs ner på i manus, inspelning och allt på en serie. Som också just ska få lov att kunna vara lite smalare.
Mm.
En serie kan ju inte bara alltid vara så här, nu ska vi ta det här som är liksom det som säljer mest eller som blir bredast. Eller får, det måste ju få vara... Man älskar ju de där smala, speciella grejerna, men hur fan ska de nå ut?
Nu är det ju i och för sig lite skakigt just tv-branschen när saker läggs ner och inte fullföljs och mindre beställs och så vidare. Och det är en jättejobbig period, men jag tror fan det kan bli något bra av det också, så att det som verkligen görs sen får sin publik.
Ja, men alltså på riktigt, när jag var liten, då var det så här, Melodifestivalen är ju fortfarande stort, men det var ju så in i helvete stort när jag var liten när det sändes då, om det var väl tvåan det gick på eller om det var ettan, jag vet inte. Då var det ju så här, då kunde man ju alla bidrag. Alltså det var ju så här, ja men det året var det ju en tjej, hon var inte mer än 13 eller 14 år från Österrike och hon sjöng "Dor de Wind, Dor de Regent, Kvar står alle". Man kunde repa in, jag kommer ihåg fullt av låtar från Melodifestivalen när jag var typ 10-11 år där jag kunde alla bidragen. För att vi spelade in den på video och tittade på det om och om igen. Och så övar man in bidragen. Och idag är det ju så här, vet man det svenska bidraget så är ju det liksom catch in. Men då var det ju så extremt stort. Och den sög man på så länge, den karamellen. Så att man till och med hade det på VHS och kunde titta på det igen.
Ja, men det här menar ni som började på 90-talet på något sätt och innan dess... Om man väl lyckades, det kanske var det svåra då, att ta sig in och få en fot in i den här branschen på något sätt. Det är ju mycket lättare idag med att alla kan lägga ut liksom vad som helst och bli upptäckta och liksom få en möjlighet att bygga en publik och sen få göra det i större forum och arenor. Men idag är ju problemet att jobbar med det här, har fått foten in, du får inget gratis över det överhuvudtaget. Ni har ju haft det så. Ja, vi ser på SVT, vi vet att den kommer bli tittad på för att det är typ... den enda humorserien som rullar på den enda kanalen som finns, om det inte är någonting på fyran just då eller någonting. Där har det varit så jävla mycket enklare förr, tror jag. Alltså det är bara att kolla på det som görs i P3. Jag har en jävla aning om vilka P3-program som finns nu. Eller det jag, William och Linda gjorde P3-22 kvadrat som var pissstort. Det har ingen någon en aning om i Sverige. Nej. Men Hassan och vad fan hette alla de här jävla Bullen rally
och ja,
allt
visst.
Det här gigantiskt, ja, och det var... en radiokanal.
Mia och Klara, jag och Klara, vi började ju i radion. Och det var ju radion som gjorde att vi fick, för alla lyssnar ju på Morgonpasset och Söndagsskolan och Bossa Nova och allt vad det hette, som vi då fick börja, som vi fick ju vikariera, det var ju så vi fick börja, och då gjorde vi våra små sketcher. Och sen fick vi vårt eget program som heter Roll On i P3. Då satt vi liksom i en liten bastu. Hon och jag spelade in, vi hade fan nästan inte ens plats med kaffe där inne. Och gick och smällde i dörrar och provade karaktärer och så. Och sen fick det gå till tv. Och då var det ju bara ettan och tvåan och fyran. Det fanns ju inga Netflix och HBO och någonting sånt då. Så det var ju klart att vi fick ju totalfokus. som ju Susanne Reuter och Ulla, alla de där. Sen blev det ju betydligt svårare. Hade vi kommit med Mia och Klara idag, vad hade den rullat in då på? Hej, vi vill göra ett sketchprogram med två tjejer, lite olika karaktärer och ja, som är så här, lever lite vanliga problem, men sen lite, jag vet inte hur lätt det hade varit att få in det.
Jo, men få in det tror jag absolut.
Ja, men hur många hade tittat på det och hittat det liksom?
Nej, men det är ju det som är problemet, att hitta sin publik. Och det är det jag menar, då det vill komma till, att det är så jävla svårt idag. Vad det började med det här med Schiffert-intervjun och allting, och när de gjorde sina saker och lätt det var för att smälla på något vis, alltså lättare, och liksom att det var den grejen, det blir liksom en snackis längre. Nu är det liksom så kort tid som det känns relevant. Det är samma sak för artister ju. Först släppte man ett album varannat år och då var man aktuell hela tiden. Man måste släppa en låt i månaden typ. Det klimatet gör det så jävla mycket svårare att hitta en publik, och det är därför jag är så stolt över Therese i kassan då, som är premiär idag, att även om inte det faller alla i smaken, det är ju liksom en hatälska karaktär, det förstår jag också, att vissa hatar det fullkomligt, tycker inte att det här är inte humor, kan man lägga skattepengar på det här, och vissa älskar det och blir glada av det, men att det finns, att den har fått nå ut och hitta en publik, att jag har fått göra Trevlig helg i flera säsonger för att det finns en publik som faktiskt tittar på det, att Therese i kassan har blivit en så uppskattad eller hatad karaktär, men att hon har kunnat bli det för att så många känner till henne i ett klimat där det är väldigt svårt att nå ut. Det är jag väldigt stolt över. För att det är inte någonting jag tar för givet.
Och jag tror just att det var väldigt bra att det var SVT. Eller att det är SVT som hon fick vara i, faktiskt.
Mm, absolut.
Två avsnitt finns det nu.
Två avsnitt finns det, och så rullar det varje måndag på SVT sen.
Det var ju också mysigt, om vi bara får ta en sista svans på det här så att vi inte tjatar mer sen. Det var ju mysigt, för att då planerar ju mamma. Min morsa, hon gjorde en rätt som hette lördagsgodis, håll i hatten. Snälla, om någon annan vet om den här rätten, så kan ni väl skriva in.
Alltså, det var en maträtt?
Ja, en maträtt. Skriv in till Skäringen Näsvold och berätta om någon annan vet. Alltså, jag är uppvuxen ju i Kristinehamn. Och du vet, det fanns ett mys. Vi hade ganska knapert med pengar. Så att i Kristinehamn köpte man inte färska skaldjur. Då köpte man en påse frysräke från Ulma eller någonting på Ica. Och sen la morsan dem på ett tidningspapper ute i köket. Så låg de här små rosa jävlarna och tina långsamt under dagen, för då var det fredag. Och då visste man att nu är det mysiga grejer på gång här. För nu är det liksom, nu ligger ulmoräkorna på tidningspapper ut och tinar. Och så var det, kanske de hällde upp en varsin grogg då. Då var det ofta sockerdricka och whisky, och så satt de och bolma och blossa lite in i öppna spisen. Och ja, det var lite, hade lämnat in travet, vet du, för det kom ju på lördagen sen, och Olle Goop på V65 och allt sånt där. Och då gjorde mamma, tina om de här räkorna, så gjorde hon en rätt som hette lördagsgodis. Som var då, man kokade ris. För då var ju det här förknippat med ett program vi skulle se som gick på fredagar. Och det vet jag inte vad det kan ha varit på fredagar. Men det var väl något sånt där underhållningsprogram. Där det
på
fanns...
spåret?
Nej, nej, nej. Det fanns inte då.
Nej,
nej, nej. Det här var mycket längre. Det här var typ... inte
det kom väl 70.
Jakob Stege, eller kunde det ha varit fredag, bla bla bla, fredags... ja, men det var lite såna här grejer som alla följde då. Nu skulle den artisten vara med, det ska vi se, vet du. Och då hade vi ju ett matbord inne vid det här vitrinskåpet och en hörnsoffa, så då dukade mamma upp då där inne i vardagsrummet, så då satt vi och tittade på tvn där. Och åt den här gratängen då, som lördagsgodis var. Det var ris man kokade, och så var det någon ost, och så var det burksparris tror jag, stekt lök, räkor och en typ av citronsås, och fullt med gratängost på toppen som stod i ugnen och som man sen slevade upp då på. Ja, du tycker inte, jag ser på det att du tycker inte det låter
det
gott.
Lät inte lördagsgodis alltså.
Det var lördagsgodis. Faktiskt, det var något helt annat än Asian Fusion och Chili Mayo och hit och dit. Det var...
ja, du uppskattade det som barn också?
Som barn gjorde jag det, för det smakar ju mest smältost och citronsås.
Ja.
De här räkorna, de var ju liksom, de gav ju, det var ju ulm också, så det var ju bara, smakade ju bara vatten ändå. Så de gav ju inga avtryck av någon så här skaldjursmak i. Men just den känslan att vi satt där och åt den här lördagsgodisgratängen som var våran fredagsgrej och såg det här programmet, det gav liksom någon form av rutin också i livet. Det, som inte riktigt, idag är så här, Lilo vill kolla på YouTube, vi kollar på Morning Show, släppt nytt avsnitt. Vi sitter inte ner så här nu gör väl många familjer det, tänker jag, och titta på de här, vad heter det, Masked Singer och Robinson och så.
Jo, men jag tror att den åldern man gjorde det i förr var mycket högre. Alltså man kunde göra det upp till att man var typ 12-13 år. Nu tror jag det går väl bort redan när man kommer upp mot 8-9, så ja. Är det inte intressant längre.
Nej, Lilo, han gamar. Han gamar ofta på kvällarna och liksom, han vill titta på Mauris nya avsnitt eller JLC eller något annat. Så han, vill inte, han är inte så intresserad av liksom Masked Singer, tyvärr.
Men jag går tillbaka, jag, vi hade, för min motsvarighet väl då Tacofredagarna som kom senare väl. Det hade man ju hela barndomen, alla i klassen liksom visste att ikväll är det tacos i alla hushåll och så var det Fångarna på fortet typ eller något annat. Och det kan jag, om jag liksom känner mig orolig som lite den här perioden är, att man är lite orolig och mycket hus och så vidare, då kan jag gå hem och nästan köpa på mig tacotillbehör och grejer och sätta mig och sätta på, inte på play utan TV. Titta på Postkodmiljonären, Keno, Fångarna på fortet, Nyheterna 22, fredagsfilmen som kommer och så somnar man framför det.
Efter fem kan lugna, Efter fem med Tilde och de står och berättar och det, är någon, det kan ju lugna, det är ju som en brasa som sprakar.
Ja, det är underbart.
Här pågår saker i bakgrunden och jag bara sitter här och det kommer att gå jättebra det här. Två veckor kvar till premiär, det är ingen fara med någonting. Känner man då.
Men det där, alltså, det hamnar jag i en diskussion om häromdagen. För jag har ju tvn på hemma typ hela tiden. Alltså, så fort jag är hemma själv ser jag tvn på. Inte så mycket musik, bara tv. Och då gärna Nyhetsmorgon eller Efter fem och de här programmen som också är live. Så jag vet att det gör de människorna just nu. Och det finns andra människor som ser exakt det jag ser. Det här Hem till gården till exempel, har inte alls samma effekt. Då stänger jag av eller Plats i solen. Det har vi pratat om, hatar när det börjar rulla. Men de här live-programmen skänker mig en sån härlig trygghet, hemkänsla. Men det här tyckte någon annan som jag pratade med var så jävla deppigt.
Nej, det tycker jag också ger en otrolig hemkänsla.
Eller hur? Det är inte konstigt.
Att höra de här rösterna. Typ så också det är också så här i tider som dessa med Sverige. Det är ju också känslan av att man bor i ett land.
Ja.
Att vi håller ihop i det här landet. Det här är vi, vad vi, och bla bla bla.
För hade jag gått här hemma och lyssnat på en spellista jag själv har komponerat. Då är det jag som gör detta. Lyssnar jag på en podd så är det jag som lyssnar på en podd av det jag är intresserad av. Det som går på tv just nu som någon annan har lagt, tablålagt som sänds nu. Ja. Det ser jag och många andra. Vi har inte valt det. Vi har valt att sätta på kanalen men vi har inte valt vad som rullar på kanalen. Och det finns någon samhörighetskänsla som jag tycker om och som jag blir rädd för när vi pratar om tv-döden, att det inte kommer finnas kvar tv på det sättet vi alla väljer vad vi vill se. Det tycker jag är så jävla trist, för det skänker så mycket trygghet och jag tror det är för många.
Det tror jag med, vet du, är det inte lite att du skickas tillbaka till barndomen där också, som när mamma satt och tittade på skidskytte hela tiden, satt hon och tittade på det här och liksom hade kaffetermos och sånt och man hörde det bara pågick hemma. Man var barn och man hörde det här mysiga. Ofta tycker jag just med sport och förknippat med min mamma, hon är så jävla sportintresserad, när hon kollar på sådana grejer, det kan jag vilja ha på hemma. Skidskytte, nu är ju inte skidskytte nu, men sådana sportgrejer, nu ska han, vad heter han, Dublantis, vet du, nu ska han, vad gör han, kastar han kula eller hoppar han, jag vet inte vad han gör. Dublantis brukar mamma prata om, fy fan, han är så bra Dublantis, vet du, eller vilka det nu kan vara, som någon som ska simma eller någon som ska göra tre steg och hoppa över någonting och sånt, när hon pratar om det och det pågår. Ja, det är något jätteskönt med det. Det är lite samma känsla som man somnade bakom mamma och pappa i soffan. I något
ja, jag vet.
Och det var någon tv-serie på. Det är också det är så här, jag checkar ut, ni tar över och fortsätter en stund. Det är nog någon känsla av det.
Det är nog det jag har, för min pappa kollar alltid på travet, det är ju på lördagarna på TV4 på eftermiddagen. Då börjar ju travet.
Ja, travet, ja.
Och det har jag någon inbyggd sån nästan skalmanklocka. Att oavsett var jag är så slår jag på vid en viss tid på lördagar, tvn, och så är det trav. Alltså det spelar ingen roll om jag har varit på en dagsfest. Nej. Om jag är hemma, om jag är borta, så är det som att jag undermedvetet tar kontrollen och slår på och ser travet på. Ja. Och sen går jag och sätter mig igen och gör det jag gjorde. Och folk bara, varför ska du titta på trav? Har du spelat eller? Nej. Jag tänkte bara ha tvn på. Ingen annan som fattar den grejen. Eller tycker också
det
är konstigt.
Det kanske du skulle börja lämna in. Ja, men kan du inte börja lämna in? Då kan du sitta, vet du, och heja på din häst. Kan ju vinna jättemycket pengar på det.
Ja, för det är liksom inte där myset sitter. Det är bara att det pågår trav i bakgrunden. Gärna också vill jag ha pappa som sitter i soffan och Bergon! Helvete!
Han var så jävla nära. Vad är det med hästfan? Han är inte på hästen idag.
Tippar han alltid med sin kompis Bejron och så ringde så fort loppet är gjort så ringer han upp Bejron.
Ja, hur gick det på din? Nej, Nej, vi vann ingen. Nej, okej. 20 kronor. Ja. Hörs vi nästa lördag. Köper du lördagspåsen?
Och det lät så mysigt med de här lördagspåsarna.
Och sen är det någon jävel som de stör sig på som ska åka ner till, vad det nu kan vara, Nivelius heter det i Kristinehamn, som ska åka ner och hämta ut storvinsten, vet du. Och sen går ryktet i stöd. Ja, han vann ju 1,2 miljoner nu. Han delar ju inte med någon. Eller det var ju två vinnare, vet du, på 4 miljoner nu. Så att det är väl Lotta nere på det. Då är det alltid någon, då går ryktet om vilka. Och de får ju hålla låg profil sen när alla vet att de drog hem 3 miljoner.
Det är fan det mysigaste. På tal om, du tog ju upp Ulf Malmbros innan, men han gjorde ju en film som heter Bröllopsfotografen. Och i den finns det en scen när, vad heter han som spelar Bröllopsfotografen? Du har också spelat med honom.
Björn Starin.
Ja, exakt. Han och Lotta Teile. Och någon till sitter, de spelar ju familj, han bor hemma, han är väldigt gammal. Och så är det då att de gör i ordning mat, sätter sig i soffan med den här brickan med mat. Och så...
Gillestugan va? Är det inte Gillestugan till och med?
Ja, och så skickar de runt tv-bilagan.
Nästa vecka så kommer inte jag kunna göra någonting. Det är bra på tv varenda kväll, ser jag här.
Ja, tyst nu.
Men vad sur han ser ut
med. Och så drar de med överstrykningspenna på vilka program de vill se i veckan. Och så svarar de på alla frågor på påskmiddagen. Yep. Det är så mysigt. Det är tryggheten inkapslad. På något sätt.
Just i gillestuga också. Det tror jag också inte är kvar. Vem har en gillestuga idag? Gillestuga. Det är ju som en stor bastu nere i källaren. Med små fönster uppe. För det är ju under mark så att säga. Men så var fönstren där uppe där man hade gjort det riktigt murrigt och gott. Med ofta tik och sådana här bruna soffor bara, och heltäckningsmattor. Och där hade man tvn. Och det var där nere man då hade det här myset i gillestuga.
Skulle någon fråga utom... från ett annat land, vad är gillestuga? Så hade jag haft väldigt svårt att definiera syftet med det rummet, eller funktionen.
Ja.
Det är inte en tvättstuga. Nej, det men det är inte heller ett vardagsrum helt och hållet. Det är lite fulare.
Det är det där rummet i källaren. Ja, rummet i källaren som vissa kanske gör till gästrum idag.
Eller hobbyrum.
Vad säger man mer gästrum? Ja, hobbyrum. Hobbyrum, exakt. Men förr var det ju mer, här står mormors solarium. Här är utklädningskläder till jultomten, en gammal plastgran och så var det de möblerna som blev över lite grann som inte var så noga med, men ack så mysigt det var. Det är ungefär som du skulle fråga bilbingo, vet jag inte om finns idag heller, det körde ju morsan och
jag. Jo, det finns.
Bilbingo på Gälleråsen i Karlskoga. Med dutt, då hade man ju, morsan hon köpte ju för fan 7 stycken sådana här jävla spel och tejpade upp och hade ett sånt där skrivbordsunderlägg, vet du, sånt där styrt. Vi andra, vi hade ju svårt att hinna med en, vi som satt i bak och dutta, så kryssa för den. Bertil nummer 9, en nya, ja. Och så var det Olle nummer 7. Mamma, vad är det nu? Nej, men Olle nummer 7. Men mamma satt ju med 7 stycken. Nästa. Och rökte också, så det var ju, man såg ju knappt liksom siffrorna där inne, för det var ju fullständigt jämbormat. Och sen det här, när hon slängde sig på tutan. Och då var det fest i bilen. Ja, då var det så glatt humör så att då var det Dire Straits Walk of Life hela vägen hem.
Vad var liksom högsta vinsten hon drog hem, Gun?
Ja, det kunde ju vara 1000, ibland var det 5000, vet du, men det var ju inte större kanske än så. Och då fick man ju alltid kontant. Då kom den av slicka på fingret och bläddra i den här kohamna plånboken och så 5 stycken. Ja, då, det var en lycka. Den lyckan vet jag inte, den är svår att uppleva idag tycker jag. Det var otroligt. Alltid kör någon lite för fort hem då på gasen från Karlskoga. När man åkte hem var det ju en glädje som var otrolig om man hade fått en tusing med sig hem.
Då blev det, var det varje söndag eller när var det man gjorde det här? Var det en gång i månaden eller veckovis?
Vi var nog iväg i alla fall 1-2 gånger per månad, tror jag. Det var ju Filipstad och Karlskoga, det var ju de här. Ja, men du menar att det finns fortfarande?
Ja, bingo, alltså bingokulturen är ganska stor. Det finns i Stockholm.
Ja, men
finns
just bilbingo.
Jo, men den också. Tar jag helt för givet. Googlar man på det, ska vi göra nu. Så är jag helt övertygad om att det kommer upp ganska mycket. Jojamän, bilbingo.se finns till och med en webbplats.
Fy fan vad mysigt.
Kolla, i Häggenäs, Oskarström, Östersund, Ljusdal, Tomelilla. Detta är bara helgen, en hel lista på vad det händer.
Kan du kolla, vi måste nästan kolla om det finns på Gälleråsen fortfarande. Gälleråsen, Karlskoga, hela Sveriges bilbingo-events.
Titta, hela Sveriges.
Ja, men de där ställena, du vet, antingen är det bilbingo eller så är det räntetentfest eller så är det rally. Det är de där ställena som de kan göra lite allt möjligt med. Det gillar jag. Det sätter sig ju i, det sätter sig i själen, de där minnena.
Och det är trygghet. Jag tror att man skulle känna man skulle få en lycka av att om du satte dig på bilbingo idag så hade du återfunnit någonting där det kommit till dig. Liksom minnen av vad du kände då eller...
Men det kan jag, ibland kan jag känna lite sorg för då undrar jag så här, vad har jag gett till mina, eftersom allt sånt här dog ju ut när man flyttade från småstan. Jag flyttade ju inte till Göteborg och tog Heli och Alfred med och åkte ut på bilbingo.
Varför gjorde du inte det?
Nej, men för att jag var inte intresserad. Det var ju en sån där grej som jag förstod senare. Jag var ju så fokuserad på att det här ska jag inte göra. För sen kommer man in i tonåren och då blir det plötsligt pinsamt. Och så ska man spela någon cool typ som flyttar till Stockholm och ska börja jobba på ZTV. Då vill man ju inte ens erkänna att man har växt upp i en bilbingo-kultur. Det är ju inte först man börjar bli så här typ 25-30 som man börjar ta tillbaka de här grejerna in i sitt liv. För under en period ska man ju vara motvalls till allt man själv har växt upp med. Då var det så här, då skulle man liksom låtsas att man var något annat. Det var ju sen jag förstod att det här var ju mysigt. Det har inte jag tagit med mina barn på. Jag har inte gjort någonting sånt. Jag har ingen lördagsgodis, någon rätt som jag lagar på fredagarna. Jag tittar inte på några program ihop med dem. Jag åker inte på bilbingo. Vad bytte jag ut det mot?
Men varför måste man, när man flyttar till en större stad, för jag har också gjort det här att jag vill byta ut allting. Man ska leva så himla härligt, spontant och mycket och hitta nya sätt att vara på och rutiner och allting. Men nu kan jag börja känna att fan, finns det inget sätt man kan liksom få girigt nog plocka russinen ur kakan att välja, det här är jättebra med den stora staden jag bor i och möjligheterna det ger. Men det här var jävligt härligt med den lilla staden, att vi åker ut på söndagar och handlar, att vi gör det här på fredagar, att jag åker på den här marknaden här kanske nu, för nu var det marknad här borta, var mysigt att åka ut dit och göra det idag. Alltså, för det där tycker jag att när jag gör de grejerna i Stockholm så känns det som hemma på ett sätt jag inte gör annars.
Man ska nog tänka på det kanske när man flyttar till en större stad så där, att man inte bara ska radera ut det där, för det där var myset, det där var det som, alltså speciellt när man själv var barn, just om man tänker på det, att det som är min vardag så att säga, det är det som blir deras barndom. Det är det som de minns sen som sin barndom. Så att om jag stressar i min vardag från morgon till kväll och allting handlar om jobb, vilket det ju kan göra i perioder, så är det ju det som de ska kalla för sin barndom sen, som de minns. Och om jag har tagit bort allt det här, liksom, det gör vi då, det gör vi då, det gör vi då. När man var barn kanske man inte tyckte att bilbingo var något. Åh, ska vi ut med båten nu? Åh, ska vi ut och plocka svamp? Ska vi bilbingo? Men fan i mig, det är ju det jag minns nu. När vi skulle gå ut till samma ställe varje år och leta kantareller. Ska vi hitta några? Kommer vi inte hitta några? Vad har hänt med ödehuset? Vågar vi gå in idag? Ska vi kolla om vi fick några fästingar när vi kom hem? Ska vi rensa kantareller? Varje år samma sak. Om jag ska gå ut med mina barn och plocka kantareller, då gör jag det till ett gippo. För det händer så jävla sällan. Gud, vet ni vad vi ska göra idag? Nej, och då får vi åka ut och köpa stövlar och regnkläder först, för det har vi ju inte. För vi plockar ju aldrig svamp. Och vi ska köpa termos för att vi ska ju koka kaffe, det har vi ju heller inte hemma. Så det blir ju en hel jävla dag som går åt att förbereda den här otroliga svampplockningen som vi åkte ut på. Det blir ju så konstruerat, det som var... Ja, nu ska vi åka till och köpa nya träskor till hela familjen. Och det gör vi där. Och det gör vi en gång om året. Och i år, förstår du Mia, så kan sitter det en som handmåler, så nu kan du få glassar eller en nyckelpiga på. Nej men gud, vad spännande.
Nivån var ju också då så jävla låg för att när det blir sköj. Alltså bara ta... Vi hade myset att vi åkte och hyrde film. Tre filmer för 99. Ja. Och så fick mamma, pappa en, jag en, min bror en. Och det var liksom, oh gud, idag ska vi hyra film. Men nu när man har hela Netflix och SVT och TV4 och Amazon och detta, ja, så är ju inte det myset. Det kan ju inte jag överföra till mina barn. Det är ju alltid mys för dem med de här apparna och möjligheterna. Så jag tänker att det måste finnas på ganska många områden där man så här är så bortskämd idag med att man har och får allting hela tiden. Så att man nästan kan sakna det här gamla uttrycket, ja, som folk som jag hatar det lite bäst, men du fattar lite. Det är nyttigt att ha tråkigt med, för då vet du när du har kul.
Thank you. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idag är Skäringen Asfalt i ett betalt samarbete med McDonald's. Hurra, Hampus! Nu!
McDonald's, Donken eller Gyllene Måsen som jag också kan slänga till mig ibland. Kärt barn och många namn.
Oj, Gyllene Måsen lät ju riktigt. Hade du sagt det till mig så hade jag tänkt stearinljus, vita dukar, lite Lady och Lufsen.
Det är exakt det jag försöker göra, för jag äter ju väldigt ofta på McDonald's. Så då brukar jag försöka variera, istället för variera liksom restauranger går till, så variera namn på restaurangen jag går till. Så att jag säger olika, så vet inte folk riktigt att det alltid är McDonald's. Men det är alltid McDonald's, för jag älskar McDonald's.
Underbart. Och jag har ett mer av- och påförhållande. När jag är ute på turné, vilket jag har varit otroligt mycket, då är alltid McDonald's det säkraste kortet. Börjar någon tjomme veva i turnébussen och föreslår något annat komplicerat att vi ska ta av hit eller dit, då säger jag stopp. För på McDonald's har vi det här varierade utbudet. Vi vet säkert vad vi får. Det är inga överraskningar. Och jag kan alltid få mitt vegetariska alternativ eller min sallad. Perfekt när man är många och inte ska veda i någon obeslutsam.
Ja, verkligen. Och nu finns det även en nollvision för nedskräpning. Och nedskräpning, det vet vi ju, det är ju ett samhällets problem på alla sätt. Både miljömässiga och sociala och ekonomiska konsekvenser för både på det. Det påverkar alla, inklusive McDonald's. Och därför har de nu en nollvision mot nedskräpning. Det vill säga, inga McDonald's-förpackningar ska hamna i naturen utan i papperskorgen eller återvinningen. Och det här gör de tillsammans med Håll Sverige Rent.
Ja, och där tänker de ju lite så som vi har pratat om i podden tidigare, att man måste muta oss människor, man måste belöna oss. Så går du in då i den här McDonald's-appen som du väldigt lätt kan ladda ner på din telefon och fotar när du slänger ditt skräp på rätt ställe, då blir du belönad.
Då får du en deal i McDonald's-appen. Så det här är ju så lätt. Det här är ju nyheter för oss. Jag ska precis gå in och göra det här idag faktiskt. Och ni hör ju själva hur lätt det är. Det är bara att ta upp, ladda ner McDonald's-appen, fota skräpet, släng det på rätt ställe och så får du en deal. Och det gäller inte bara då McDonald's produkter utan det gäller även de konkurrerande snabbmatskedjorna som finns. Fota det, släng, så får du en deal hos McDonald's i appen.
Toppen. Då går bara in och ladda ner appen idag, McDonald's-appen, och så säger vi tack McDonald's.
Vi är idag i ett betalt samarbete med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
För Sverige är ju nu med i NATO och det finns väldigt många frågor kring just detta. Och då är det skönt att vi har MSB som har koll.
Exakt, och nu har ju MSB då fått i uppdrag av regeringen att informera om vad allt det här innebär. Och då kan man ju inte som vi två sitta och höfta och frifräsa med svar, utan de har då skapat en trygg kampanj som heter Värt att veta om NATO.
Ja, och då tänker jag på så att om du ställer en fråga till mig nu som du själv undrar över, så ska vi se om jag kan använda mig av det här jag har lärt mig i den här kampanjen på MSB.
Och då börjar jag med frågan som både jag och säkert väldigt många fler där landet går tänka just nu på. Påverkar NATO mig?
Nej, men då skulle jag säga så här, som privatperson, nej, det påverkar inte dig. Det ställer inga krav på dig som privatperson, men det ställer mycket krav på Sverige. Är du då intresserad av försvarsfrågor, säkerhetspolitik och följer samhällsdebatten, då kommer du att märka av en del eftersom medlemskapet innebär just de här kraven på Sverige. Men du som jobbar som skådespelare, jag tror inte att du kommer att komma i närheten av någonting i ditt jobb som gör att du kommer att märka att du har blivit medlemmar i NATO. Det vi däremot kan märka av som privatpersoner, det är ju att det pågår mer militärövningar liksom i vårt samhälle, i vårt land, tillsammans med andra NATO-länders militära styrkor. Civila övningar och att det är mer fokus på totalförsvarsfrågor på till exempel din arbetsplats, om du nu arbetar inom samhällsviktig verksamhet.
Men allmänt, alltså, NATO ställer inga krav på dig som privatperson, men på Sverige som land. Kan man säga så?
Svar ja.
Och då är frågan också, är det i NATO en för alla, alla för en, som man har hört, eller inte?
Ja. Ett angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på hela alliansen. Och ett attackerat medlemsland ska då få hjälp av de övriga medlemmarna i NATO. Och varje medlemsland beslutar själv då vad de ska bidra med.
Är vår säkerhet verkligen hotad?
Ja, men risken att Sverige hamnar i ett krig är låg. Och det kan ju vara en bra liksom information som kommer direkt från MSB att förhålla sig till när tankarna far iväg beroende på vilka tidningar och sajter man är inne och bläddrar i.
Och om vi nu är med i NATO, behöver vi då ett eget försvar, eller?
Ja, alla medlemmar i NATO måste ha ett eget försvar.
Och det här var ju bara några av alla frågor som vi besvarade i den här podden. Men har du fler frågor och vill ha svar så kan du gå in på sajten msb.se/NATO och läsa på.
Men du, nu är det en ny vecka ju. Och nu ska du och jag andas några dagar på varsitt håll. Sen ska vi ses, ska vi repa vidare i Trollhättan.
Djur. Gud, för första gången ska vi gå upp på scenen i full jävla upp. Ja,
Nej, men det kommer att bli jättebra, Hampus. Det tror jag vi behöver nu.
Ja, jag längtar.
För då blir det lite mer fokus på... Alltså då, ja, nej, jag tror det blir skitbra, så det. Och det finns ju också biljetter kvar för er som nu har blivit peppade av att höra... Det här introt till den här podden idag som var så oerhört... Ja, det var ljus, det var peppande. För er som nu känner att det här kan jag inte missa. Det här ska vi, nu ska vi ha det kul och gå och titta på de här två tokarna som skojar mestadels hela dagarna. Då går ni in på Skäringen Näsvald och kollar vilken stad ni nu vill. Vi är i ganska många städer.
Det är inte mycket kvar i Linköping och... Det finns lite kvar i Göteborg, det finns lite kvar i Stockholm och Karlstad, Sandviken och Malmö. Där kan man ändå hitta sina biljetter.
Det ska ni göra tycker jag, för att nu ska ni inte bara, vi är ju så transparenta, jag och Hampus, vi berättar ju saker som man egentligen kanske skulle knipa igen faktiskt lite mer helt och hållet just nu, men det är ju för er som följer den här podden, vi kan ju inte göra annat än att så att säga plocka av det där vi står så att säga, så att ni får ju lite, det blir ju som en bakomfilm det här. Så jag tycker verkligen att ni ska komma.
Jag tycker att ni ska säga det. Vi är transparenta här och lite suckar ut. För här sitter vi där och tjötar om lite annat för första gången på en hel vecka när vi nu repeterar. För där ger vi ju fan allt. Det blir ju ändå lite rockkonsert i humorns tecken. Det kan man ju ändå få kosta på sig att säga.
Det kan man kosta på sig. Och så här mycket jag har rört den här lilla kroppen som jag har gjort de sista veckan här nu, det går inte obemärkt förbi kan jag säga.
Det har liksom inte snålats in på någonting.
Nej, det har
full fräs på alla parametrar. Ja, det kommer bli kul.
Så med det sagt, gå in och säkra din biljett så ses vi någonstans. 9:e smäller det av i Karlstad och sen rullar tåget. Det är du och jag som är nya rocktåget. Ja, det...
Jag vill ju att vi ska göra rocktåget. Jag tycker vi ska ta tillbaka den grejen. Det ser så jävla mysigt ut, de bilderna man ser.
Bara du och jag i ett tåg. Som får signalfel i Skövde direkt. Bara.
Slut.
Får gå ut och spela på gatan. Ja. Vi får ju dra in några andra i rocktåget. Vi får ju fundera på vilka det kan vara.
Men idén tål att tänkas på.
Vad ska du göra nu när vi inte ska ses? Ska du fuskdansa hemma nu varje dag?
Det kan du ge dig fan på. Fuskdansa och lära mig text. Ska du vara ledig har du tänkt eller? Höstlov?
Nej, jag ska snälla du Hampus, jag var uppe redan i morse och gick och hämtade det här manuset som nu det står final på äntligen, jag vet inte hur många manus jag tryckt upp och så börjar jag direkt och se med den här, börjar jag med överstrykningspenna för det är så min hjärna måste göra. Nej, men, så säger vi ju inte längre, då fick jag stryka över det, och så det är ju redan kaffe och rosa pennor och tuschpennor och men jag vet inte hur du lär dig text. Jag kan ju inte plugga. Jag måste först bara läsa det om igen och så får jag gruppera texten. Till exempel när jag har en lång harang om din monolog, då får jag ha det hör ihop med det. När den är slut och påbörjar, kör jag på, då kommer jag ju ut från rondellen och så kör jag på E18 igen. Och då kommer vi in till huvudämnet och då säger jag det. Sen är det en liten jävel avtagsväg här på en skogsväg. Där ska jag stanna och pinka, vet du vad, då ska jag säga det lille. Tillbaka till E18 igen och där är det huvudled. Åter tillbaka till ämnet. Där tar vi av igen och där går vi in och köper en kurv. Alltså så får jag jobba med text.
Det var jävligt bra.
Ja, men du fattar vad jag menar när det är sån här, när det är, man har ju oftast ett ledmotiv i sin text, en huvudsaklig grej man pratar om, men sen kommer det små avtagsvägar. Och då får man liksom hitta olika metaforer för det.
För mig är det, väldigt, det sitter i muskelbindet, så jag måste gå hela tiden. Jag kan inte sitta ner och lära mig texter. Jag måste gå, liksom visualisera upp scenen, rummet och säga, när jag är här, då gör jag det här. Och då, för då kommer ofta repliken av sig själv. Du har lärt mig mer om vad jag tror. Och så fortsätter jag ner och då fortsätter jag sen se. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Okej, får jag kolla. Just det, här kommer den grejen och då vinklar jag mig så, för då kommer jag komma ihåg det, gå hit. Så att jag måste liksom nästan koreografera. Det låter lite liknande det du gör, bara att du tänker i vägar. Ja. Och...
Nej, men det är, jag gör så också, för då kan du hänga upp det på att när du går ut dit, då är det den grejen du ska säga när du ska ta det där chipset. Och sen så går du dit, för då ska du göra det.
Exakt,
typ så.
Det hjälper.
Och det brukar vara, just nu kan det kännas övermäktigt, men det brukar ändå komma. Så det är väl det vi får göra då, så att vi kan det. Det kommer nog vara väldigt skönt för oss att vi kan.
Vi har ju skrivit och läst det så mycket, så att undermedvetet sitter mycket redan utan att vi fattar det.
Jag tror också det.
Och skönt att vara två. Det finns alltid någon som kan driva.
Det här är så roligt också att vi nu skulle få. Nu skulle vi ju då gå ut lite så här mer peppigt och avsluta den här podden med att säga köp biljetter. Men då ska vi in och älta hur vi ska lära oss det här som de ska få se som nu ska köpa de här biljetterna. Ja.
Kom
och njut.
Och ni kan få vara med. Det här tänkte jag skulle säga också. Vi ska ju ha en liten sån spellista när man kommer in i arenan. Är det någon låt man känner så här, det här peppar igång mig, det här blir jag peppad då. Skriv inte Skär i Näsvold, så slänger vi in den i spellistan, så får ni er låt innan.
Snälla.
Så kan ni liksom känna, woo, fest.
Det var bra. Det gjorde du, det var riktigt bra.
Det måste vara peppiga låtar.
Ja, det får ju inte vara något sorgligt elände. Det är nös han, och då säger jag prosit. Och då säger du.
Tack.
Varsågod. Det var så lite så.
Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark. Just idag mår jag bra. Jag har tro på mig själv, på min sida.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.